programserien Konstspanarna i Blekinge producerades år 1995 av Gunilla Lindgren på Utbildningsradion i nära samarbete med länets dåvarande konstintendent Tullan Gunér. Nu är det dags för tredje avsnittet. Konstspanarna söker det gemensamma hos abstrakt och realistiskt.
Utbildningsradion.
Vad är det du vill försöka få mig att se idag?
Ja, framförallt är det just att se, att upptäcka själv och tro på sig själv. Att dina egna erfarenheter räcker till för att titta. Att du inte måste veta speciellt mycket, utan det är, vad är det jag ser?
Du har valt ut två bilder vi ska titta på idag. Med vilken tanke har du valt dem?
Det är precis 100 år mellan bilderna. Och de kan tyckas väldigt olika. Men kanske att det finns större likheter än man tror.
Jag är på länets nya konstmuseum på Stumholmen i Karlskrona tillsammans med dess intendent Tullan Gunér. Och vi ska se på en realistisk och en abstrakt målning. Vi tittar först på den äldre bilden från 1880-talet. En stor oljemålning av Adolf Nordling i bred guldram. Jag ser ett hav under en stor himmel och mitt i bilden en blekingseka.
Det är en eka med två segel. Och i båten sitter 1, 2, 3, 4, 5, 6 personer. Det är vind i seglen. Båten är lätt lutad och de verkar ha någon slags fart framåt. Och det känns som om de är på väg hem får någonting, eller hur? Det är någon, det är väl, att varför det understryks det där hem är väl att det finns någon slags aftonrådnad som förstärker dagen, att dagen är på väg mot sitt slut ändå.
Det är en rörelse i bilden. Ja. Man ser att ekan rör sig över vågorna här och det skummar lite på vattnet. Ja. Och det är till och med rörelse i båten. Man ser att de inte sitter still.
Nej, just det. Nej. Någon man har en flaska upp, någon sitter och vilar huvudet i handen och ett litet barn sover i kvinnans knä som förut håller, kvinnan håller rodret, ja.
Och kanske har de varit inne i Karlskrona och förlustat sig?
Ja, eller kanske sålt dagens fiskeskörd, kan jag tänka mig. Hemfärd ut till sitt, var de nu bor för någonstans utanför i skärgården. Men sen finns ju också ett hav runt omkring. Båten upptar ju inte hela bilden, utan det är några andra båtar ute på vattnet också på rädden. Och vi kan också skymta några byggnader i bildens högra del på horisonten som lär vara Drottningskär. Så att det är en båt ute på rädden här utanför Karlskrona.
Och det är stort. Det är en jättelik himmel med skyar som drar upp och lite moln som tonar upp sig ovanför den här aftonrodnaden som glider fram ut efter horisonten. Mm. Och man ser också att det är luft kring havet. Man ser långt, långt. Mm. Man skymtar lite segel långt där borta. Det är mycket rymd i bilden.
Ja, man känner luft och man känner naturens kraft och storhet. Och också då i den här båten i förgrunden, närheten. Man identifierar sig lätt med de här människorna i båten. Det är där man placerar sig själv. Man placerar sig inte som måsen ute på vattnet eller någon annanstans. Man är ju självklart som människa i båten.
Så vänder vi oss om och betraktar bilden från 1980-talet av Rolf Palvén. Det är också en oljemålning, men något mindre med en smal guldram. Men här ser jag inga avbildade föremål.
Vi ser ju inte alls något motiv så direkt. Det är ingenting som berättas direkt. Det är någon slags dis, något dimma, mycket väder på något vis i bilden. Och det är ett ljus som tränger genom bakifrån fram mot betraktaren.
I den här bilden finns alltså inga avbildade föremål, utan det är färgfält och stråk och former i olika färger. Och mycket brunlila och lite gulvitt och orange som bryter igenom detta mörkare.
Mm-hmm. Ger man sig lite tid så är det ju ofta så att man letar efter något motiv. Att det är just som någonting. Och vid en stunds betraktande så tycker jag ändå att det är som ett landskap ändå. Man nästan kan ana en horisont i mitten på bilden. Kanske en liten holme eller någon landtunga som går ut som speglar sig i vatten. Och men det är framförallt atmosfären framför, alltså luftrummet som skildras. Och möjligen att det är någon båt i förgrunden, men det kan man inte säga, utan det är bara vad man uppfattar det som. Att dina och mina erfarenheter av att det brukar se ut ungefär, så det är sagt intrycket av en båt. Och sen finns det någonting uppe i rymden också som gör att det här djupet blir på bilden. Det är något tecken, eller möjligen en mås, eller ja, ett par stycken. Om man börjar titta en stund så ser man fler och fler fåglar, va? Det ger mer och mer, tycker jag, att man tittar så här.
Det starkaste intrycket för mig här är just en jättelik rymd, också ljus som bryter igenom på något sätt.
Ja, just det. Den här bilden har ju inga mänskliga, alltså det finns ju ingen människa direkt med, men det är ändå människan i det stora sammanhanget som skildras.
Hur menar du att människan finns med i den här målningen?
Ja, jag känner mig som en del i det här sammanhanget när jag tittar på bilden. Det är svårt att förklara. God konst är svårt att förklara. Men han skapar ett ljusrum och en laddning i ett rum där jag känner mig delaktig. Och som handlar om de andliga frågorna som ändå lockar att tränga in i och söka sig bort i. Så det är en utgångspunkt ändå från människan och människans öga och människans referenser och tillstånd. Ofta ställer man ju kravet att en konstnär kan ska avbilda och kunna avbilda. Men verkligheten är ju ändå tolkad i någons ögon, och det bygger på att den som gör den här bilden har en fantasi att utveckla det till att skapa också stämning runt omkring. Och det krävs ju också sen utav oss betraktare att vi använder vår fantasi att se, överhuvudtaget läsa av bilden. Ganska snabbt så går vi in i våra fantasier, våra egna referenser. Därför menar jag att varje människas livserfarenhet är tillräcklig för att uppfatta bilden.
Men i den här bilden då, som är abstrakt, så är det jag som får göra rätt mycket av arbetet ändå, om jag ska tolka den. Det är mina tolkningar, mina funderingar som läggs till bilden på något sätt.
Ja, det finns ett större spelrum för fantasin i den här typen av bild, där motivet är upplöst, kan man säga, eller mer abstraherat. Vi tror ofta att när motivet är tydligt att vi lättare läser av bilden. Men jag tror att vi egentligen måste använda vår fantasi i lika hög grad på de bilder som är avbildande, fast vi mera har någonting att hänga upp det på.
Blir vi lite latare när vi har en avbildande bild att titta på, därför att vi känner igen så mycket så enkelt?
Ja, det ligger mycket i det. Jag brukar jämföra med musiken. Ta en enkel musikstycke som har en melodi. Det är en byggsten i melodin då, i musiken. Det är rytmen en annan. Dramatiken kanske en tredje byggsten. Och klangfärgen, alltså vilket instrument. Om det är röst eller om det är piano eller vilken för slags klangfärg som finns. Motsvarande finns också inom bildkonsten. Jag vill gärna göra jämförelsen så. Där motivet är motsvarande melodin, då tror man att man kan det där stycket. Det är man snappar direkt så. Där melodin då är, eller motivet är viktigt i Nordlings bild först. Men det finns ju också en dramatik. Det finns också kanske en rytmik och en klangfärg givetvis. Bilden vi står nu framför har inte melodin som den huvudsakliga byggsten, utan där är klangfärgen kanske den som bilden är uppbyggd på. För mig är det lättast att jämföra bilder på det sättet, att jämföra med andra konstarter.
Så till konstnärerna. Den realistiska bilden, Blekingefiskare på hemfärd, är målad av Adolf Nordling.
Han föddes i Karlskrona 1840 och han var skeppskosse här i stan och kom ut på stora båtar ganska snabbt. Han var ritare och ritade fartygsbilder och kartbilder och blev uppmuntrad och sökte till konstakademin och gick där. Men man har ingen tradition i Sverige på marinbilder. Den har mer landskapskonst som man lärde sig på konstakademin och trivdes inte riktigt bra i Stockholm utan sökte sig till Köpenhamn. Där studerade han marinmåleri i början på 1870-talet. Och så var han sökare på det här sättet. Det finns mycket folklivsskildringar men mycket just marina bilder. Och det han hela tiden, vad jag förstår, eftersträvade var att få börjar båtarna och fartygen att bli en homogen del av havet och inte en påklistrat föremål. Han hade svårt att komma framåt, men sålde ju ändå en del målningar, var med bland annat på konstföreningens utställning i Stockholm, och där August Strindberg gjorde en kritik av hans marimålningar och just funderade på hur han har lyckats att måla djupet och ljuset i vattnet. Det här var 1874, ja. Och sen har han gjort en del målningar som finns, han finns representerad på Göteborgs konstmuseum, och Sjöhistoriska museet i Stockholm har en serie teckningar av honom. Han finns på Nationalmuseum och också här på Blekinge länsmuseum på Båtsmanskasernen. Han dog 1888, så att han blev alltså bara 48 år gammal.
Vilken tradition eller skola målade Adolf Nordling i? Vad kallar man detta?
Ja, man brukar ju prata om Düsseldorf-traditionen. Det är ju ett väldigt akademiskt målningssätt. Man stod alltså i sin ateljé och målade, man stod inte ute i friluft. Men det här är ju mitt i en brytningstid. Så det som målarna just på 1870-talet söker är figurer i friluft eller båtar i friluft. Eller man är nyfiken på ljuset och gör studier av ljuset och måste göra det utomhus för att kunna lyckas med det här resultatet.
Den abstrakta bilden, som heter November, är målad av Rolf Palvén.
Och jag tror att han är välkänd för många här i länet. Rolf Palvén är bosatt i Sölvesborg, har varit teckningslärare i många år, men uppvuxen i Ronneby. Och ju verksam och bosatt nära havet, det är ju vad vi har fått intrycket av, att han verkligen känner sin kust och sitt hav. Född 1933, så att han var alltså drygt 50 år när han gjorde den här bilden. Och jag kan säga att just i dagarna har han utställning i Sölvesborg. Och där finns några stora målningar som man kan känna igen hans sätt att arbeta från den här målningen. Första anblicken är bara massa olika färger, men vid ett... Om man är lite eftertänksam och tittar en stund så ser man att det är ju intrycket av just det här strandpartiet eller någon ravin eller en strandskog som han har tagit intrycket av och skildrat. Och de här tecknen i luften och rymden och atmosfären känner man igen hos Rolf Palvén. Det är han mycket skicklig på.
Så det här är en ganska typisk Palvén då?
Ja, det vågar jag påstå.
Vad är det för stil han har då? Hur skulle man beskriva detta, denna sorts måleri?
Ett abstrakt landskapsmåleri är den korrekta beskrivningen. Men ett sökande efter ljus och atmosfär och större sammanhang som ändå övergår i frågeställningar, tycker jag, kring relationer och existentiella frågor.
Du nämnde när vi pratade om Nordlings bild här att han i slutet, när han bland annat målade den här tavlan som vi har här, började söka mera ljuset, ett mera fritt måleri, att han lämnade de här exakta penseldragen och så. Och Rolf Palvéns bild här, så är det mest ljus som han arbetar med. Är det så att Nordling började på någonting som Palvén är mitt uppe i?
Ja, jag sa här att det var en brytningstid, och jag funderar på hur mycket Nordling egentligen var medveten om den brytningstiden själv. Det vet man ju inte. Att några just ismer som du frågar om, man är medveten om att det kommer några nya, en ny tid. Och just i den här tiden så började ju impressionisterna bli kända i Paris. Så den första målningen, det var Claude Monet, gjorde en målning 1874 som hette Soluppgång, som är just ett upplöst landskap där ett ljusskimmer, färgvibrationer. Jag tror att det är många som vet vilken bild jag talar om. Man kan i alla fall likna det med en sol som dallrar på någon vattenyta, och så är det bara ett upplöst hav och himmel. Och den där bilden fick mycket nedlåtande kritik, och alltså i negativ bemärkelse användes ordet impression. Och den bilden kallades impression senare och har blivit en sagt riktmärke för impressionisterna. I Sverige, som jag sa, stod man inne i ateljéerna och i akademin och målade. Det var ju det som var de unga radikala som opponerade sig mot, som det sen blev Konstnärsförbundet, och där målarna åkte ner till Paris och sökte sig just till det här nya måleriet. Han befann sig verkligen i brytningstid, men jag vet inte riktigt hur medveten själv han var om brytningstiden, men man hade säkert aningar om det. Man kände säkert på sig. Mm. Det finns ju förebådar och så. Bild föder ju bild, så det är ingen som gör det där alldeles för sig själv naturligtvis.
Om vi återvänder då till där vi började, sambandet mellan de här två bilderna, trots att det är över 100 år emellan och de är gjorda på så helt olika sätt, så finns där någonting väldigt djupt gemensamt.
Ja, jag tycker mig se det mer och mer när jag tittar på konst, att det är inte tiden och de här ismerna som sagt som skiljer bilderna, utan det är snarast tvärtom, så att det finns likheter. Och det är naturligtvis vi människor, det är själva upphovsmannen som kanske ändå står där med samma frågor.
Så det är hos betraktarna likheten finns, de upplevelser som vi får när vi kan titta på ett verk?
Ja, om vi funderar på vad vi har använt för ord här nu inför båda de här konstverken, så är det ju närhet och storhet och sammanhang och ljus och atmosfär och väder och skyar. Och trots att vi konstaterar att motiven är väldigt olika, så är det ju då vårt intryck av detta där den direkta likheten finns. Så det finns hos betraktaren. Och vad jag då också tror hos konstnären.
Du har lyssnat på Konstspanarna i Blekinge med radioproducenten Gunilla Lindgren och Tullan Gunér, som år 1995 var intendent på Blekinges regionala konstmuseum. Tullan Gunér blev senare chef på Blekinge museum och hon publicerade år 2013 boken Konstmöten i Blekinge. Nästa avsnitt i serien, nummer 4, heter Konstspanarna ser skaparlust hos tre Blekingepojkar.